Hej och välkomna till avsnitt 1104 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Idag är det den 17 maj och nationaldag i vårt grannland Norge. Här samtalar jag med min kompis Johan Honkainen Gyllenspets, svensk men som bott i Norge i 12 års tid, om det norska nationaldagsfirandet, Norges historiska särprägel och vikten av att Norge inte gör samma misstag som Sverige har gjort. Varmt välkomna. Johan Honkainen Gyllenspets, välkommen.
Tack så mycket.
Nu var det ett tag sedan vi poddade, du och jag, och du har ju en egen, jag vet inte om du har en podcast eller om det är en YouTube-kanal, men A Swede Speaks heter den. Är den aktiv fortfarande?
Det är en YouTube-kanal. Aktiviteten har gått ner lite för jag har haft lite ont om tid, men ja, jag håller på att jobba med någonting som jag hoppas jag ska bli färdig med under de närmaste dagarna.
Ja, just det. Ja. Men varför jag vill prata med dig idag, det är för att idag så är det den 17 maj och det innebär att det är Norges nationaldag. Och du är ju, visserligen är du svensk, men du har bott i Norge under ganska många år av ditt liv, inte sant?
Ja, jo, i praktiken kan man säga att jag bodde i Oslo i 12 år.
Just det. Mm. Ja, men då du kan norska och du vet vilket land Norge är. Och jag tänkte, alltså en dag som den här, Norge firar ju nationaldagen och man tar nationaldagen på väldigt stor allvar. Jag vet inte om man har gjort det hela den här 100-åriga historien eller om det var främst efter andra världskriget. Men hur som helst, alltså Norge tar det här på mycket större allvar än Sverige och firandet brukar alltid vara pråligt och storslaget och så. Men i år så är det lite mer nedtonat, eller hur, på grund av coronan.
Ja, precis. De har ju ställt in, alltså i Norge har de det här de kallar för barnetågen. Alltså att de som går ut först och viftar med flaggan, det är liksom barnen i kommunen eller barnen på orten. Och det har de ju ställt in i år, ja, för att undvika smittspridning. Så att nu ska folk i huvudsak sitta hemma, som jag har förstått saken. De ska väl ha lite digitala markeringar och sådär, men ja, det blir inte riktigt samma sak då.
Nej.
Men jag skulle väl säga att från sent 1800-tal åtminstone så blev 17 maj en stor grej. Det var då de började med barnetåg i Oslo, eller Kristiania som det hette då, och sen följde resten av landet efter.
Just det. Mm. Men alltså, kan du berätta lite grann, alltså normalt då, om vi bortser från i år, alltså när man firar 17 maj, alltså hur märks det på ett sätt som vi kanske inte märker av nationaldagen här i Sverige? Alltså hur manifesteras, förutom de här barnparaderna, hur manifesterar sig? Alltså normen, tar man nationaldagen på allvar?
Ja, det är ju nästan olagligt att inte gå ut på orten på 17 maj i antingen, alltså i princip alla kvinnor går ut i folkdräkt eller buna som de säger. Många män gör också det, men för män så går det ofta att komma undan med att gå ut i kostym. Men du går inte ut i jeans och t-shirts på nationaldagen. Någon turist har väl lyckats med den fadäsen, men bor man i Norge har man lärt sig att det gör man inte.
Okej, ja, men det var intressant att veta. Så att inga sådana här, du vet, den här böjda flaggan i Stockholm, inget sånt i Norge på 17 maj?
Nej, det hade ju inte funkat. Det hade ju blivit folkstorm. Sen kan man ju säga att det är lite olika beroende på var i landet man är. Liksom, i Oslo är det ju fullt överallt. Att ta sig fram i Oslo på 17 maj, så att säga, ta sig från ena sidan av gatan till andra, eller att försöka ta sig från en stadsdel till en annan, det kan vara besvärligt. Det tar mycket längre tid än vanligt för att det är fullt av folk överallt. Andra ställen har inte riktigt lika mycket folk, men jag har även firat 17 maj på mindre orter. De har ändå sin markering där de samlas vid kommunhuset eller någon annan viktig byggnad och lyssnar på något kort tal av borgmästaren eller kommunstyrelsens ordförande, och så äter alla äter våfflor och sådär.
Jag var inne lite i början på liksom varför man firar 17 maj och varför det är så stort, men du kanske kan berätta ännu mer bakgrunden, alltså varför, alltså den historiska bakgrunden till 17 maj.
Alltså det börjar ju egentligen med Napoleonkrigen. Danmark som ju, alltså Norge tillhörde ju Danmark sedan flera hundra år. Och Danmark allierade sig med Napoleon, medan då Sverige, som hade valt en fransk general som tronföljare, istället allierade sig med de som stod emot Napoleon. Danmark blev av med Norge. Norge passade på att förklara sig självständigt, medan i fredsavtalet så fick Sverige Norge. Så så att säga, som tack för hjälpen för att de hade varit nere på kontinenten och slagits mot Napoleon. Och att då norrmännen hade antagit en konstitution, grundlagen den 17 maj på Eidsvoll, det brydde man sig inte riktigt om, men norrmännen brydde sig väldigt mycket om det, så att den blev ändå norsk lag. De blev ju tvungna att ändra från, ja, de hade valt en dansk prins som tronföljare, Christian Fredrik, som så småningom blev Christian VIII av Danmark. Det fick de ju ändå att skriva in Karl den 13 av Sverige och Karl Johan och sådär. Men den här grundlagen, den garanterade ändå vissa, vad ska vi kalla det, liberala fri- och rättigheter. Den var ju väldigt inspirerad av både den amerikanska och den franska konstitutionerna. Så det var liksom det som var grunden till själva firandet.
Mm. Just det, just det. Och sen så var det ju en unionsupplösning också. Vilket år var det? Det var på, i början av 1900-talet, alltså när Norge vart fritt från Sverige då?
Ja, jo, alltså Sverige och Norge var ju i en union. Så Norge tillhörde ju aldrig Sverige. Men det var ju så att säga Sverige som bestämde de viktiga frågorna. Unionsupplösningen skedde 1905. Och det var ju vissa som talade om att det kunde bli ett krig mellan Sverige och Norge, men dåvarande svenska kungen ska ha satt ner foten och sagt att även om han var sur på norrmännen så tänkte han inte gå till krig mot dem.
Mm, just det. Ja, ja. Ja, men jätteintressant. Jag menar, i Norge har vi ju, jag tycker att det är intressant för att i Norge har vi en lång frihetshistoria, alltså man har velat bli fri från, ja, dels tidigare då Danmark och sen så från Sverige och så vidare. Alltså, och sen så självklart under ockupationen, nazisternas ockupation under andra världskriget, det är också ett kapitel för sig och så. Har du någon större koll på det? Alltså det var ju den 9 april 1940 och det firas ju, vad blir det? Det är alltså 60 år sedan, eller jag menar 80 år sedan i år som nazisterna invaderade Norge den 9 april. Och är det här ett minne som fortfarande lever på något sätt i det norska medvetandet?
Ja, jo, det vill jag väl säga. I alla fall bland, ja, bland de som är i vår ålder och äldre, absolut. Jag har inte riktigt koll på de som är yngre, men jo, men det är ju någonting man talar om. Och det finns ju sån här talesätt, aldrig mer 9 april. Och det betyder ju att Norge ska aldrig bli ockuperat av en fientlig makt på det viset. Så det de firar kanske speciellt är väl snarare frigöringsdagen som, nu ska vi se om jag minns rätt, jag är ganska säker på att det är 8 maj. Den dagen som Norge blev fritt från Tredje riket. Och så småningom så kom då kungafamiljen tillbaka. De hade ju varit i exil, ja, i respektive Storbritannien och USA.
Mm. Ja. Jag kan säga, jag kan inflika då, att jag har ju skrivit en bok om det här. Jag hade en extra farmor som heter Grete och hon växte upp då på Hamar, i staden Hamar då, under andra världskriget, och hon upplevde andra världskriget väldigt nära, som väldigt många norrmän har gjort då i liksom hennes generation, hon har gått bort nu. Men jag skrev en bok i alla fall om hennes pappa och den boken heter Carl Borlund och den svenska boktryckaren i Norges kamp mot Hitler. Och det handlade då om när Carl Borlund, min extra farmor Gretes pappa, samarbetade med den här norska krigshjälten från andra världskriget, Max Manus. Han var ju känd för att han saboterade nazisternas fartyg och sådana saker och han var motståndsman helt enkelt som bekämpade den nazityska ockupationen. Så att ni som är intresserade, köp gärna den boken, den finns på Adlibris och den heter alltså Carl Borlund, den svenska boktryckaren i Norges kamp mot Hitler. Och Lars Gyllenhaal, den här svenska militärhistorikern, har skrivit förordet till den. Och jag vet att du har läst det, Johan, men det var jättelänge sedan så jag vet inte hur mycket du minns av den. Men
jag minns väl inte alla detaljer, men jo då, jag läste ju den för, ja, några år sedan.
Tyckte du den var intressant? Det är egentligen bara det du behöver besvara.
Ja, absolut. Och när det gäller Max Manus har jag för mig att han omnämns väl i någon mån i den boken. Och det finns ju också en film om honom som man kan se.
Mm.
Och sen tycker jag absolut att man ska se filmen. På norska heter den Kongens nej, men jag tror att på svenska heter den faktiskt Kungens val. För att, ja, det var tydligen inte lika uppenbart för en svensk publik som för en norsk vilken ståndpunkt som kung Håkon skulle ta. Han erbjöds ju så att säga av Tredje riket att, eller de ville att han skulle abdikera och släppa fram en, eller att han skulle släppa fram en pro-tysk regering eller abdikera, men han vägrade ju båda två.
Mm. Ja, precis. Jag har faktiskt inte sett den filmen. Däremot så finns det film från 2008 och den nämner jag väldigt mycket i min bok som heter just Max Manus. Då var det den största spelfilmen som någonsin hade gjorts i Norge. Och jag menar, Norge har ju väldigt, när vi är inne på film och så, de har ju väldigt mycket film och tv-serier som handlar om andra världskriget. Vi har de här Kungens val, Max Manus och den här serien, jag tror att den heter Kampen om tungvattnet eller något liknande. En jättebra serie.
Ja, just det.
som handlar om framställningen av atombomberna, när tyskarna försökte liksom skapa en atombomb för amerikanerna, och så letar man det här tunga vattnet som behövde stå i Norge någonstans. Så att jättebra serie. Så jag menar, Norge verkar ju, det här verkar ju definitivt leva i medvetandet för väldigt många som gör film och så i Norge.
Ja, och det finns väl också en film, jag tror den är från 50- eller 60-tal, som heter just Hjältarna från Telemark eller någonting sånt. Ja. Jag tror det är en amerikansk film. Så, ja, det är ju samma tema som i tv-serien då.
Mm. Ja, verkligen.
Men om man ska göra en liten, ska jag säga, modern referens, så nu finns det ju en norsk serie som heter Ockuperat, alltså Ockuperat. Och det är ju någon slags kontrafaktisk historieskrivning, eller ja, som utspelar sig i någon slags nutid när Norge istället blir ockuperat av Ryssland med EUs goda minne. Och plötsligt så får du både en motståndsrörelse och diverse samarbetsfolk som helt enkelt försöker tjäna pengar på ryssarna. Och när jag såg den så tänkte jag att ja, det här, de måste ju liksom ha tagit till utgångspunkt vad som hände under andra världskriget och bara överfört det till en modern konflikt.
Just det, jag har inte sett den. Jag känner till den, men jag har inte sett den. Så att, nej, just det. Ja, men alltså Norge, om vi ska prata lite jämförelse. Vi har ju poddat om det här förut, men det var länge sedan och det kan vara värt att påminna sig om. Jag menar, jag åker till Norge någon gång, inte varje år, men var tredje år kanske. I somras var jag på Lofoten och fiskade och sådär och vandrade. Och ja, jag har väl varit i stort sett i hela Norge nästan, utom kanske den södraste delen då, för det är ju ganska likt Sverige där nere. Men alltså, naturen i Norge tycker jag är fantastisk, och Norge är ju ett helt underbart land. Och jag vet inte om du har samma känslor som mig för Norge. Jag har ju mer en så här turistkänsla, att Norge, det är vackert och det är trevligt. Och liksom det är totalt ofarligt, du behöver knappt låsa bilen och sådana här, i alla fall inte ute på landsbygden. Men jag har en väldigt positiv syn på Norge, och den kanske är lite romantiserad, det vet jag inte. Men mina intryck är i alla fall nästan bara positiva.
Ja, det beror väl på lite grann var i Norge man är. Oslo har ju tyvärr börjat likna Sverige en hel del, men det är klart, när man kommer ut från Oslo ut i småstäderna, så med vissa undantag, så blir det ju en helt annan sak. Jag har huvudsakligen varit i södra och västra Norge, så jag kan inte säga så mycket om det som ligger norr om, ja, vad ska jag säga. Det som ligger från Trondheim uppåt kan jag inte säga så mycket om egentligen, det har jag liksom bara sett på film eller på bild.
Ja, just det. Ja, nej, men alltså, även om, alltså, visst, Oslo skiljer sig kanske, vi kan komma in på det snart, men jag tycker alltså landsbygden på Norge, jag menar, jag är ju från norra Sverige, Norrland, och när jag växte upp här uppe, för, jag menar, när jag var barn för 30 år sedan liksom, då visste jag, mina föräldrar, de låste inte bilen på nätterna, jag vet inte ens om vi låste dörren till huset, alltså det var saker man behövde inte det då, och det fanns ingen anledning, det var ingen som gjorde någonting, men jag menar, det är ju helt otänkbart idag, mina föräldrar skulle ju aldrig inte låsa dörren eller inte låsa bilen, så att jag menar, det har skett en förändring i Sverige, och det jag upplevde i Norge, det var att där är, nu har jag ingen koll, alltså man kanske låser där också, men alltså det var en mycket mer avslappnad inställning där, du kunde knacka på vart som helst och folk är öppnade och sådana saker, jag menar, så är det inte riktigt i Sverige, inte ens på landsbygden längre.
Det man kan säga om norsk landsbygd, eller en sak man kan säga är ju att jämfört med Sverige så bor det ju väldigt mycket mer folk på landsbygden i Norge. Även om Norge också dras med en viss centralisering, så ligger de ju så att säga efter Sverige i den processen. Så, alltså norra Sverige upplever ju jag som att, bortsett liksom från Norrlandskusten och Kiruna och några andra industri- och universitetsstäder, så upplever jag som att Norrlands inland är nästan tomt.
Mm.
Medans Nordnorge, där verkar det ändå bo folk nästan överallt. Kanske inte ute på Finnmark, ute på Finnmarksvidda, vad heter det på svenska tro? Ja, ute bland alisen då, men bortsett från det så har de en mycket mer utspridd bebyggelse fortfarande, eller ja, bosättning. Och en sak man kan säga om skillnaden mellan Norge och Sverige är också det här med att dialekterna har ju mycket högre status i Norge. Alltså man kan titta på en nyhetssändning i Norge och nyhetsuppläsaren talar sin egen dialekt, oavsett om det är en dialekt från Lofoten eller Tröndelag eller västra Norge någonstans. Sådana som i Sverige skulle göra sitt bästa för att försöka tala någon slags normerad rikssvenska, vad det nu är för någonting, men ja.
Ja, okej. Okay. Ja, det visste jag inte, men det är intressant. Jag menar, om vi tar det här politiska med att hålla landsbygden levande, dels så, jag vill komma in på att den var tryggare också, men vi kan ta det sen då. Men alltså, en levande landsbygd, alltså, det är en konsekvens av aktiva politiska beslut i Norge som vi inte har tagit i Sverige. Jag menar, här har vi väldigt, dels är politiken väldigt, ja, man skulle kunna säga att den är Stockholmscentrerad, men jag skulle också säga att den är väldigt internationellt orienterad också. Medan prioriteringarna till landsbygden, den är ju begränsad i Sverige, medan i Norge har man en aktiv politik för att hålla landsbygden levande. Alltså, kan du berätta lite mer beskrivande hur man har tänkt och varför man har tänkt så i Norge?
Jag kan egentligen bara spekulera varför man har tänkt så, men En sak som han har gjort är ju att låt oss säga till exempel att du har en, ja, att du har en naturresurs i en viss kommun. I Sverige så spelar det egentligen ingen roll om gruvan ligger i Kiruna, i Stockholm eller i Malmö. För skatteintäkterna går ju i alla fall till den kommun där huvudkontoret ligger. Och huvudkontoret ligger ju oftast i Stockholm. Men i Norge är det ju lite tvärtom då, att ifall du ska utvinna olja eller gas eller ha en gruva någonstans, så är det just där den här fyndigheten befinner sig rent fysiskt som avgör, ja, vilken kommun eller vilken region som tar hand om skatteintäkterna. Och det har ju skapat ett lite större oberoende från centralmakten i Oslo. Sen är det ju också så att det norska valsystemet är lite annorlunda utformat än det svenska. Så att när de ska avgöra hur många mandat ett fylke ska ha. Ett fylke är alltså ungefär som ett län i Sverige. Hur många mandat de ska ha i parlamentet. Då utgår de inte bara från folkmängd utan även ifrån hur stort det här fylket är, alltså själva ytan. De har en formel för det. Det gör ju förstås att folk i Oslo beklagar sig över att de som bor i Finnmark har större inflytande än de som bor i Oslo. På sätt och vis har de ju rätt. Mm. Och å andra sidan så har det ju då gjort det att landsbygden blir mer levande. Så ja, det kan man ju så anföra som motargument. Mm. Och att det är lite svårare, även om de försöker i Norge också. Och de lyckas ju lite då, men det är lite svårare att köra över hela resten av landet i Norge. Att i Sverige behöver du väl egentligen bara Stockholm, Skåne, Östergötland och Göteborg, så kan du egentligen strunta i resten av landet.
Mm. Ja, men det är intressant. Sen har ju Norge, vi kan säga det också, de har inte så många storstäder. Jag menar, Oslo måste ju vara alltså halva Stockholms storlek. Utöver Oslo så har vi Bergen, och det är ju en jätteliten stad, alltså i jämförelse med svenska mått mätt. Och vad har vi sen? Trondheim kanske. Så jag menar, Norge har ju i princip inga stora städer jämfört med Sverige.
Ja, Oslo är ungefär som Göteborg och Bergen är ungefär som Malmö i storlek.
Mm, just det. Mm. Men utöver det så alltså, Norge är ju uppbyggt, alltså, det är inte bara städerna utan även geografin. Alltså, det är mycket berg och det är många fjordar och det är mycket, ja, öar och halvöar och sånt där. Så att, historiskt har ju folket levt väldigt åtskilda från varandra, och det har väl gjort det helt nödvändigt med att ha lokalsamhällen hur små de än är. Så att, det är väl också en skillnad mot Sverige, som är mycket mer, Sverige är mycket mer lättillgängligt. Vi har vägar och det är liksom geografin är mycket enklare och så.
Ja, alltså på grund av alla bergen så är det lite mer besvärligt att bygga vägar i Norge. Och så kan man också säga att det kan ju ha bidragit till att skapa de här lite mer särägna dialekterna, eftersom folk har levt mer isolerat från varandra historiskt. Och en sak som man kan nämna när det handlar om Norge är då att i Sverige så är jultraditionerna nästan likadana över hela landet, speciellt när man talar om maten. Kanske med något undantag för Skåne eller så. Men i Norge så beror det helt på vilken del av Norge du kommer ifrån. Om du äter fisk eller skinka eller eller någonting annat på jul.
Okej, okay. Ja, det visste jag inte. Det var intressant. Ja. Ja, men Norge i alla fall, vi kan väl komma överens om att det är ett vackert och väldigt bra land i många avseenden. Men jag tänkte då här i jämförelse med Sverige mer då. Så det vi pratar om nu, det är ju två frågor främst som skiljer oss åt. Sverige är med i EU och Norge är inte det. Och Sverige har också varit mycket mer öppna för massinvandring från tredje världen och så än vad Norge har varit. Alltså de här två skillnaderna, om vi börjar med innan vi går in på det praktiska, det är rent, vad ska man säga, ideologiskt. Alltså varför har Norge och Sverige olika syn på de här sakerna?
Ja, när det gäller EU-medlemskapet, alltså det finns ju en massa politiker i Norge som väldigt gärna har velat ha in Norge i EU i omgångar. De har ju haft flera folkomröstningar och resultatet har alltid blivit en seger för nej-sidan. Och det måste ju helt enkelt ha att göra med att i Norge så är union inte nödvändigtvis någonting positivt laddat begrepp. Alltså du har ju dels unionen Danmark-Norge som i omgångar innebar att Norge helt enkelt avskaffades som stat och ansågs vara en del av Danmark. Det hör unionen mellan Norge och Sverige, där Norge formellt sett var självständigt, men där Sverige skötte utrikespolitiken och Norge inte fick ha några egna konsulat i utlandet. Så på norska så är ordet union inte lika neutralt eller positivt laddat som det kan vara på svenska.
Mm. Ja, just det.
Ja, vad var det mer du sa egentligen?
Ja, det andra var massinvandringen. Jag tänkte, där skiljer sig också åt i filosofi.
Ja, alltså nu har ju Norge gått mer i svensk riktning på senare tid. Men debatten är fortfarande öppnare i Norge, även om det finns en viss politisk korrekthet här också. Och tills nyligen så har ju Norge varit mer skeptiskt till just massinvandring, det stämmer. Det kan man absolut säga. Norge har ju inte varit lika internationellt inriktat tidigare. De har ju blivit det de senaste decennierna. Vi kan ju tänka på Osloavtalet, var det väl när, ja, en av alla gånger som israelerna och palestinierna skulle sluta fred.
Mm.
Och alltså det har ju kommit på senare årtionden, det här med att Norge har försökt att liksom bli en stjärna internationellt också. Det kanske är en konsekvens av oljeåldern. Det kan man ju fundera över. Men ja, men det har ju ändå funnits både starkare nationalkänsla och starkare lokala identiteter i Norge än i Sverige, som har varit mer centraliserat. Och alltså en sån sak som att i Sverige så kan man, alltså då har Birgitta Olsson som vill avskaffa Sverige, och då har uttalat om att ja, det finns inga svenskar, det finns ingenting som är svenskt. Det funkar inte riktigt lika bra att försöka med sånt i Norge. Det var en som försökte, och hon försökte bara en gång.
Okej. Ja, ja. Ja, men alltså, om vi kommer in på tryggheten. Det var så här att förra året i december så var jag i Bryssel och jag var på en bönefrukost i Europaparlamentet då. Och då träffade jag i samband med det en representant för Norges, jag tror att det var Norges internationella utvecklingsminister som var där då, eller en av hans anställda då. Och då pratade jag med honom och jag frågade lite grann om jämförelserna, skillnaderna mellan Norge och Sverige. Och då sa jag, alltså, finns det områden i Norge, stadsdelar och sånt här där kvinnor inte kan gå säkert för att risken är stor, riktigt stor, att de blir våldtagna eller utsatta för allvarliga brott? Och han sa att nej, alltså han sa i princip nej, det finns inte, sa han. Och då sa jag att så är det i Sverige i många avseenden, och han hade nästan svårt att tro det. Han hade ju varit i Sverige såklart och han hade ju läst nyheter och så, men alltså är det verkligen så, undrade han. Och då sa jag att ja, så är det, det är en stor skillnad mellan Norge och Sverige. Och jag förklarade för honom att jag tycker att Norge är ett av de mest högfunktionella länderna i världen, och om ni slår in på samma linje som Sverige så kommer ni att sluta vara det, för Sverige var också det för några, ja, 2-3 årtionden sedan, men vi är inte längre. Så att jag sa att se till att Norge förblir Norge, sa jag till honom, och det tyckte han var, ja, han tyckte att det var kul att jag sa så. Men framförallt så tyckte han att det var intressant, därför att han menade då att, han sa ju inte att Norge är totalt tryggt, men när jag beskrev osäkerheten som jag har läst om och upplevt och sett i Sverige, så sa han att så är det inte i Norge, sa han i alla fall. Och där har vi en skillnad när det kommer till trygghet. Jag menar, kan du prata lite mer om det? Alltså, alltså, jag vet ju att Oslo kanske är undantaget då.
Ja, framförallt Oslo. Jag tror det har varit en del incidenter i Trondheim och i Drammen också, men framförallt de östra delarna av Oslo är de som, där man kanske inte skulle rekommendera, ja, jag skulle inte rekommendera folk att gå ut mitt i natten hur som helst i vissa delar av Oslo. Jag skulle inte göra det själv hur som helst heller. Så, ja, du har ju haft då bilbränningar och ungdomar, eller vad jag ska säga, som har kastat sten på väktare och poliser. Så det har ju förekommit i omgångar, framförallt i de östra delarna av Oslo, alltså de delarna som brukade vara arbetarstadsdelarna, men numera har blivit mer och mer, ja, vad ska jag säga, det är ju framförallt andra och tredje generationens invandrare från muslimska länder som bor där nu. De normen som bor kvar är helt enkelt sådana som inte har råd att flytta. Annars har det varit att de som har råd, antingen har de flyttat till västra sidan av Oslo, eller om de inte haft råd med det, så har de helt enkelt flyttat ut till omkringliggande landsbygd istället.
Men alltså, kan man säga att en stor del av det här våldet och otryggheten, det beror på invandring?
Ja, och inte vilken invandring som helst, utan alltså, för att till exempel, de har ju haft en stor vietnamesisk invandring i Norge. Och även om förstås alla grupper som kommer i större antal kommer alltid ha en viss konflikt med det omkringliggande samhället innan de har assimilerat sig. Så vitt jag förstår idag så finns det inga nämnvärda problem med den vietnamesiska gruppen. De driver lite butiker och de har lite restauranger, och många av dem jobbar som vilka andra normer som helst i helt vanliga företag. Medan de muslimska grupperna generellt sett har haft svårare för att assimilera sig, eller kanske inte velat, skulle jag ha sagt. Men hur som helst, man kan se att det är en skillnad där.
Mm. Jag läste, jag tror att det var du som hade lagt ut på Facebook, något om en präst i Norge som sa att Jesus står för frihet men Mohammed står för tvång. Och det här är alltså en norsk präst, och ingen svensk präst skulle säga så. Så jag menar, finns det en kritik, en större kritik mot den här formen av invandring och islamisering i Norge än vad det finns i Sverige?
I någon mån gör det det, samtidigt som det har varit rättegångar, ja, mot folk som har bränt Koranen och delat ut islamfientligt material. Så alltså, det förekommer ju det också i Norge. Alltså, debatten har varit friare, men samtidigt har de börjat få det här med att de försöker att komma åt folk via rättsväsendet. Så att, ja, det är lite två sidor av det där. Men den här prästen, kan vi ju säga, Einar Gelius, han har ju varit präst i alltså norska kyrkan, den norska kyrkan, det som brukade vara statskyrkan. Han är inte det längre, han fick sparken efter en bok han skrev som handlade om helt andra saker än det här. Men alltså, präst är man ju för livet om man frågar en präst. Han är ju präst, men han har ingen tjänst längre. Men det var alltså den norska kyrkan och inte någon frikyrka. Och i många frågor så har jag tyckt, så har vi ju inte alls varit överens. Men just när det handlar om islam så är han väldigt kritisk och då jämför Jesus och Mohammed och islam och kristendom. Och där har jag inga invändningar.
Nej, och vi har också den här författaren Hege Storhaug som skrev en bok som på svenska heter En landsplågan islam, och den kom 2016 då i Sverige, och jag har börjat läsa den, och hon gör också reflektioner alltså från hur det var tidigare i Norge och vad invandringen har bidragit till, och hon berättar om sitt liv i Pakistan och när hon har bott där också, och ja, hennes åsikt är ungefär att de problem som man kan se i Pakistan, de börjar vi få i Norge nu också på grund av invandring av, ja, en muslimsk minoritet som växer och som vill leva efter sina värderingar snarare än efter de norska. Men alltså, det du säger då om att, ja, man kanske har, jag vet inte om man har lag om hets mot folkgrupp i Norge på samma sätt som i Sverige, men ändå att man har repressiva lagstiftningar för att på något sätt slå ner på den här yttrandefrihetsdebatten, beror det på något sätt på att man är rädd för att stöta sig med en muslimsk minoritet som det är här i Sverige, alltså vi ser alltid de som offer, eller beror på andra faktorer, att Norge har liksom gamla lagar som man tar i bruk på nytt, eller vad beror det på?
Alltså, den lag som används nu, det är den så kallade rasismparagrafen. Så det är ju i praktiken hets mot folkgrupp. Det fanns en lag mot hädelse, men den är avskaffad. Men uppenbart så uppfattas då islam som en folkgrupp, eller muslimer som en folkgrupp, vilket jag finner helt vansinnigt. Men det är den lagstiftning de använder nu. Och, alltså, oftast är det ju en slags ohelig allians mellan dagens vänster och islam. Och ja, ibland får man ju säga att även är personer som tillhör partier som har uppfattats då till höger som höjre och flera av de andra partierna som också är med på det här tåget och tycker att nej, vi ska inte prata om det här och vi måste få tyst på de här hatspridarna.
Och så kan man tänka sig också det här när vi hade, jag menar, Breivik 2011 var det väl, jag menar, sådana saker, det har förmodligen också spett på det här att vi måste arbeta för tolerans och islam är inte farligt och sådär och sådana saker.
Ja, jo, det så kan det absolut vara. Men alltså, vad ska jag säga? Fakta är ju fakta. Alltså, ja, jag håller på och går igenom islams framväxt i Mellanöstern, Asien, Afrika och Europa. Det är det som jag hoppas är färdig med om några dagar. Och tittar man på historien så är det ju ganska mycket samma mönster överallt. Och jag ser ingen orsak till att det skulle vara annorlunda i Norge. Och då hjälper liksom inte allt tal om tolerans i världen.
Nej.
Men jag antar att det är därifrån det kommer, det har du nog rätt i.
Ja. Om vi ska börja avrunda lite grann då, alltså, vi har varit inne på att Norge är ett land som man tror på frihet i väldigt många avseenden och man vill inte vara med i EU, och fram tills ganska nyligt så har man också sagt nej till massinvandring. Det är ett väldigt vackert land, väldigt tryggt land. Alltså, hur ska man då göra om vi ser till exempel islamisering och vi ser kanske andra trender också som är lite hotande? Hur bör man göra för att på något sätt få normen att inse att vi har ett fantastiskt land och vi måste se till att värna det här landet? Vi kan inte ta det för givet, för att felet vi har gjort i Sverige, anser jag, det är att många har tagit den svenska tillvaron för given. Vi har tänkt att demokrati, det kommer alltid finnas, det här med liksom förtryck och våld på gator och sånt och hårda motsättningar, det kommer vi inte få i Sverige, för vi har aldrig haft det, så vi har tagit vår trygga tillvaro för given. Och risken finns, om man lever i trygghet, vilket många norrmän gör, att man tar sin tillvaro för given till slut och slutar försvara den, och jag tror att den risken finns i Norge också. Och då är min fråga, så hur ska man göra för att få norr men att inte ta tryggheten för given?
Ja, alltså, vi har ju, som tur är, så finns det ju fortfarande kvar i folkmedvetandet, alltså minnet av framförallt den tyska ockupationen. Så det man behöver göra är väl helt enkelt att få folk att inse att om ockupationen, alltså om ockupationsherrarna talar tyska eller arabiska, spelar det egentligen ingen roll. Alltså, en ockupation är en ockupation, och ja, alltså, den tyska ockupationen var på ett vis lättare att göra sig av med, för det var en sån uppenbar ockupation. Alltså, landet blev invaderat och Och det skapade ju en motståndsvilja på en gång. Problemet med islam är ju att det är ju inte en ockupation på det sättet, utan det är ju någonting som helt enkelt äter sig in i samhället. Och ja, det växer lite och lite, och plötsligt så sitter man där med, ja, jag vet inte om jag ska använda liknelsen om gökungen, men du sitter plötsligt där med en situation du inte var beredd på.
Mm.
Men det, alltså, jag vet inte, alltså, upplysning är en sak, men ja, den är lite besvärlig där faktiskt, exakt vilken strategi man ska ha.
Mm. Nej, men det gäller väl upplysning bland allmänheten och sen så pressa politiker att komma fram till samma slutsats att det har gått fel och gått snett för andra länder, som Sverige i synnerhet, och vi vill inte gå i den riktningen. Jag tycker att det borde man kunna inse oavsett vilket parti man än är med i Norge, tycker jag.
Ja, det man kan säga är att Fremskrittspartiet, alltså Norges, ja, de brukar kallas för högerpopulister. De hoppade ju av norska regeringen förra året. Så de står ju friare nu till att driva sin egen linje än vad de har varit tidigare. Och jag vet inte om jag tycker att den nuvarande ledaren är så bra, men de har ju en del andra personer i partiet som har varit betydligt mer tydliga med om det här med islam, och att det inte är någon bra idé att få mer av det i Norge, helt enkelt. Så man kan ju ha ett visst hopp om att de också ska kunna delta i en opinionsbildning, ja, åt det hållet.
Mm. Just det. Ja, nej, men då har vi pratat lite grann om Norge, och det är som sagt den 17 maj, Norges nationaldag, och ja, tack för de här reflektionerna, Johan.
Ja, tack så mycket, Ronny.
Det var avsnitt 1104 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat, och skänk våra grannar i Norge en extra tanke idag. Vi hörs snart igen. Hej så länge. Thank you.